Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Och i det skedet innan han då riktar mot mig så då skjuter jag med min pistol ett skott samtidigt som jag kastar mig igenom passagen genom toaletten där. Och jag är helt, givet att jag hade känt på väggarna, det var bara tunna väggar, så känner jag liksom, förbered mig på att hans hagelsvärm ska ta i sidan på min kropp och min väst.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om polisförhandling i kris, första delen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, Shilan, idag så ska vi ju prata om ett ämne som jag tycker är väldigt spännande. Och det är ju inte sällan man kan se på film. En väldigt spännande person i filmen kan vara förhandlaren. Alltså den som kallas in till väldigt dramatiska situationer, kanske någon gisslansituation eller så. Och så ringer man efter de här förhandlarna som ska komma och försöka lösa situationen.
Ja, precis. Och idag så ska vi träffa en förhandlare från polisen i Region Stockholm som ska prata lite med oss om just hur det går till vid förhandling i krissituationer. Och liksom vad för typ av egenskaper som är viktiga att ha i en sån situation eller i en sån roll. Och idag så ska vi träffa då Ulrika vid Polismyndigheten som jobbar som polis och förhandlare.
Ja, jag jobbade ju på Stockholmspiketen då, som är en insatsstyrka för speciella händelser.
Vi hör en före detta polis om en händelse som inte bara påverkat de inblandade på plats, utan polisväsendets sätt att arbeta på. Det är en händelse som utspelar sig på 90-talet.
Och jag gick på mitt nattpass den här kvällen. Och vi hade, som jag minns det, precis rullat ut på stan i city då, i Stockholm. När vi fick ett jobb från ledningscentralen. Att det var en person som var beväpnad ute på en ö i Stockholms skärgård. Och hade under dagen också varit ute och hotat kringboende med något vapen då. Hämtades upp och kördes ut och så lastade vi av all vår utrustning där ute på ön. Och jag kommer ihåg att det här var ju sen kväll eller förnatt kan man säga. Framåt midnatt borde det ha varit vid det här laget. Och jag kommer ihåg att jag och en... vi fick lite uppgifter där, lite mer uppgifter om själva jobbet och var där huset låg. Och jag kommer ihåg att jag och en kollega stod och pratade medan vi rustade på oss all utrustning. Att vi fick någon uppgift om att det var en mamma också till den här gärningspersonen då, som hade haft någon kontakt med, om det var våran insatschef eller om det var radion eller på något annat sätt, att hon hade tagit ur ammunitionen ur hans vapen. Men när vi fick den informationen så processade vi den lite snabbt och sa att vi kan inte lita på den uppgiften. Vi måste ändå, om det blir en sån situation, så måste vi agera som att vapnet är skarpladdat. För han kan ju ha laddat på det igen så att säga. Så att, och det var nog ett ganska viktigt beslut, tänker jag. Och känner så också efteråt liksom, när man väl hamnar i en situation där man måste agera, så... då måste man ha processat och tagit så många beslut innan som möjligt, så att man liksom kan agera lättare då och foka på de besluten där då som händer.
Vad gör en förhandlare?
Ja, men alltså, polisen har ju massa olika kompetenser. Man kan ha bombtekniker eller insatskapacitet eller hundar och så. Och jag jobbar med förhandling, vilket handlar om kommunikation då. Vi måste ha olika arbetssätt för att lösa olika situationer helt enkelt. Och förhandlarens uppgift är ju att i yttersta läget att rädda liv, att minska skada helt enkelt.
Och är det vanliga poliser som kan jobba som det här, eller hur?
Ja, man måste ha en polisutbildning i grunden. Och det grundar sig egentligen att vi kan ju både hamna i en situation där vi behöver använda lagar som har en polismans befogenhet till exempel. Och vi måste också kunna ha visst skydd som tillfaller en polis, som vapen eller pepparspray eller så. Då, så att vi ska kunna agera i våra situationer om det behövs.
Det låter ju lite då som att det är ganska akuta skeden som de här förhandlingarna kan ske. Kan du ge exempel på lite olika... ja, med olika exempel på när ni kliver in.
Ja, men jag skulle vilja säga att de flesta poliser är väldigt duktiga. Så att de klarar av de flesta ärenden. Men just det att vi ändå har några poliser med en viss annan specialkompetens. Som jag sa förut, några som jag nämnde. Och där är vi en av dem. Och vi arbetar i farliga och komplicerade situationer. Och vi arbetar med mycket med människor som är i stress och i kris. Och det kan ju vara personer som vill ta sitt liv, som står kanske på ett berg eller en bro eller ett tak där det är svårt att liksom befinna sig och samtala med någon. Och då kan vi bland annat vara på plats för att vi har extra utbildning kring de delarna. Det kan vara en person som till exempel tar kniv eller så, där också man kanske höjer upp farligheten helt enkelt där vi arbetar. Då. Så... det kan också vara så att man tycker att man har hållit på ett tag, försökt att kommunicera med personen, försökt förmå den här att förändra sitt beteende, men där man vill ha lite extra kompetens, och då kommer vi också till platsen. Och vi kan både samtala själva eller coacha personen som är på plats.
Och vad har man då för speciell utbildning, eller vad krävs då för att man ska göra det här?
Nej, men egentligen skulle jag vilja säga att det som blir den bästa utbildningen, det är egentligen erfarenheter. Så ju mer ärenden vi åker på, desto mer kompetens får man. Men vi går också en annan utbildning på 3 veckor som grund. Som bygger på både Scotland Yard och FBIs utbildningar från början. För det är de som har startat upp förhandling kan man säga. Utöver det sen så har vi ju fortbildningar hela tiden där vi både övar och tränar. Och det kan vara allt från vi läser om psykisk sjukdom eller vi tränar uppe på hög höjd eller så. Så att, och vi samtalar helt enkelt. Vi använder oss mycket av aktivt lyssnande till exempel.
Och ni tillhör, är ni en del av insatsstyrkan då eller är det liksom en separat?
Ja, men vi samverkar mycket med insatsstyrkan som du säger då, som också har sin kompetens såklart. Men inte i alla ärenden utan där det krävs helt enkelt. Och de, när vi arbetar med dem så handlar det väldigt mycket om att dels att de kan hjälpa till med vårt skydd men också att vi har fler arbetsmetoder för att lösa situationen. För när det inte kanske fungerar med förhandling då måste man ha en bra taktisk insats i helheten. Så att all samverkan det är det det går ut på. Så att vi jobbar ju aldrig enskilt utan allt från den som spärrar av på en plats till några som är framme och förhandlar och några som kan faktiskt kanske ta sig in om det skulle behövas. Alla behövs i insatsen helt enkelt.
Just det, så det finns liksom olika funktioner och en beredskap för olika scenarios då.
Precis. Och det är likadant med att vi samverkar med kanske ambulans och räddningstjänst och så vidare. Det som behövs på plats för att lösa situationen och alla omfall vi kan tänka oss skulle kunna ske. Det är därför vi försöker ha massa olika kompetenser för att lösa en situation helt enkelt.
Hur många förhandlare finns det inom polisen?
Ja, men jag skulle säga att vi är väl ungefär 150 stycken i Sverige. Så, och alla regioner har ju sin egen förhandlarorganisation. Och sen så om det behövs så kan vi ju stötta upp varandra också.
Och hur är det, jobbar man, åker man själv på uppdrag eller är man i par eller hur, just på förhandlarsidan eller hur?
Nej, men vi jobbar i par. Och sen så är det lite olika hur det kan se ut beroende på resursdelar och hur stort ärendet i sig är. Så de som samtalar jobbar i par för att vi använder oss som sagt av kommunikation. Och tar man det så som vi sitter nu och kanske samtalar, då funkar ju rätt så bra att kanske sitta själv. Men när det kommer till kanske lite mer personer som har kanske psykisk sjukdom eller är väldigt stressade eller har hamnat i kris, då krävs det lite mer av den som samtalar. Och då behöver man ha stöttning av en annan person som läser av situationen också. För att samtala med någon är ju, som ni kan själva antagligen, om kommunikation, att ställa frågor och att lyssna och analysera och utvärdera och sådär. Det kan vara rätt så komplicerat när också situationen i sig är lite mer kritisk.
Så det kan vara ändå som för själva samtalet och den andra sitter med och kan då vara där utifrån ögat lite?
Ja men precis, och hjälpa den som samtalar. Och också såklart föra ut information till den som ska fatta beslut. Så att, vad är det som händer och sker och behöver vi ta nya beslut i ärendet? Ska vi göra på något annat vis?
Och när vi kom fram där så var det den här mannen i, jag tror han var 45 års åldern och hans gamla mamma då som var i huset. Och vi tog positioner runt huset. Jag kommer ihåg att jag hamnade på ena sidan av huset bakom någon sorts större virkeshög där. Så där satte jag eller la mig i skydd då. Och man kunde också se att personen gick in i huset med ett hagelgevär. Det var ju mörkt på utsidan och delvis ljust inne i huset. Så att han syntes ganska väl när han gick i fönstren där och med vapnet synligt. Och tittade ut i de olika fönstren och spanade. Det framgick att han, jag tror under dagen så hade det varit en läkare ute. Han var ju psykiskt sjuk i någon mening. Så att det hade varit en läkare ute och under dagen och träffat honom men lämnat. Men nu hade det väl tagit fart igen då. Därför fick vi åka ut. Så det var lite upptakten till det här. Fortsättningen på insatsen var att jag var inte involverad i det utan det var insatschefen som hade någon form av kontakt, telefonkontakt och kanske också varit efter lite direkt röst i och med att vi låg ju precis utanför huset. Där man försökte tala honom till rätta då. Så man började någon sorts förhandling. Och till slut så lyckades man få ut mamman ur huset. Och så då var ju gärningsmannen själv där inne.
På ön befinner sig nu ett flertal poliser. Och man fattar beslut om att skjuta in tårgas i huset i hopp om att gärningsmannen ska komma ut.
När man har bestämt sig för att det inte finns något mer att göra, då väljer man att skjuta in gas. Och då börjar man uppifrån, inifrån så mycket som möjligt för att gasen då ska, man ska trycka ut personen så att han inte vill vistas på övervåningen. Vi vill ha ner honom på nedervåningen för att sen skjuta in gas på nedervåningen så han måste gå ut ur huset och då kan man ta om hand honom. Bara det att när man skjuter in gas också, då startar klockan. Då måste man ju efter en tid också gå in. För att gasen kan ju också skada och i förlängningen kväva en person. Så där har man ju liksom, där är det ingen, det är lite point of no return på ett sätt. Eller var åtminstone enligt dåtidens regler och taktik.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home,
you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skulle du säga att det finns några särskilda egenskaper eller förmågor som är särskilt viktiga hos en förhandlare?
En stor del som jag tror det är stresstålighet, tålamod, empati. Men också att vara lite sådär flexibel och initiativrik. Sådär, och såklart vara inlyssnande i situationen och faktiskt känna av lite hur personen uppfattar mig och hur jag uppfattar personen själv. Så att jag kan tolka situationen, alltså händelsen nu. Vart är vi på väg någonstans och vad behöver vi då göra?
Jag tänker att det måste krävas en enorm närvaro. För jag tänkte på det du sa, att det är liksom sekundoperativt. Det måste vara ganska krävande av en. Att man måste hela tiden vara väldigt närvarande för att liksom uppfatta vad som sker och vad som är ett lämpligt nästa steg.
Mm. Ja, men absolut är det så. Man är väldigt närvarande, för att dels så sitter man ju inte bara så här, kanske ibland blir ju lite så den känslan att man sitter vid ett lugnt bord, men många gånger är det ju inte så. Som jag sa innan, miljön kan se väldigt olika ut. Så då är man ju såklart lite mer på tårna hela tiden. Men de flesta gånger så känner jag inte av det själv. Därför är det så viktigt också att både den som jag kallar dem, min tvåa som hjälper mig, men också andra kan se att nu är Ulli trött, nu behöver hon bytas ut, för nu går det inte riktigt kanske som det ska. Det är inte säkert jag ser det själv för att jag börjar bli för trött. För det är väldigt ansträngande. Och det är först efteråt när man är klar som man känner av det.
Jag förstår att det är olika beroende på typ av ärende. Men kan du vägleda oss lite i liksom hur det kan gå till liksom från början?
Som grund så arbetar vi med att försöka oftast få till ett rationellt tänkande hos den här personen. Många agerar liksom utifrån kanske någon form av stress och kris. Så det är där någonstans vi måste börja, så att vi i alla fall försöker få den här att fatta ett beslut som är medvetet. Så att den inte handlar med omedvetna, så att säga, handlingar. Så vårt mål är ju att jobba kring det, att bygga ett förtroende med personen så att den också sen kan få till ett förändrat beteende. Och det förändrade beteendet är ju många gånger kanske att lägga ner en kniv och komma ut till oss till exempel, eller att inte ta livet av sig, eller att inte ta livet av någon annan och så. Så det är liksom vårat huvudmål i det här, att liksom skapa det här förtroendet så att de litar på oss. Och det kan ju som sagt ta olika lång tid, och där vet vi aldrig innan, och det är väl det som också kanske är lite det som är spännande med det här. Man jobbar med människor. Vi har ingen aning om riktigt hur utfallet kommer att bli eller när det kommer att ske.
Men hur länge kan man liksom bli sittande då? Jag bara tänker, alltså passet tar slut men du måste sitta kvar där, eller hur går det till?
Ja, precis. Tider kanske man inte arbetar efter, så det gäller ju att ha med sig lite mat och dryck och sådana saker. Men vi har ju också möjlighet såklart att bli avlösta av ett par andra som kommer dit och tar över ärendet i så fall. Men det är olika. Mitt längsta har väl varit 11 timmar som jag har jobbat i. Och det är man rätt så trött efteråt, kan jag säga.
Ja, för då är det ju liksom aktivt också. Det är ju inte någon vila i det, tänker jag. Utan då är det kanske 11 timmar väldigt intensivt.
Ja, men det kan vara så. Men det kan bli lite pauser ibland också i samtal. Och ibland är det bra att personen själv kanske får liksom lite möjlighet att lugna ner sig, tänka efter, ta en kopp kaffe eller vad det nu kan vara. Och ibland så är det intensivt hela tiden. Så att det där är lite olika också, hur det går till.
Men så det kan vara liksom återkommande samtal, eller att man har mer än ett samtal med personen?
Ja, precis. Precis. Och ibland så kanske vi startar upp med att man samtalar i telefon, och sen så går det över till att man möts fysiskt och fortsätter kommunikationen helt enkelt.
Men otroligt intressant, tänker jag, och också lite av en konstform det här att skapa, framförallt i ett sånt läge när det är en person i kris, till exempel, eller liksom affekt, att liksom vinna eller skapa ett förtroende hos den här personen. Hur gör man det?
Ja, men det är ju mycket det att personer inte känner sig dömda, och att man visar respekt och lyssnar faktiskt på vad personen har att säga. Det är, och visa medmänsklighet. det kommer man väldigt långt på. Och det är i grunden i en kontakt egentligen. Sen såklart att det kan finnas vissa delar i det här där vi jobbar för att personen kanske snabbare ska komma till insikt i vad den håller på med. Men vi kan ändå inte komma förbi det här mänskliga beteendet man har. Och det mänskliga beteendet, vi försöker ju titta på, vad är det för drivkrafter bakom den här personen? Vad som orsakar den här händelsen? För att personen i sig är ju den är, men någonting har hänt under tid eller just nu som gör att den beter sig kanske på ett sätt som den vanligtvis inte skulle göra. Och det vi gör är ju att försöka förmå den här personen helt enkelt att själv förstå vilka konsekvenser det blir om den fortsätter.
Förekommer det att de här personerna ger uttryck för att de inte har känt sig lyssnade på tidigare? Att det blir något liksom förlösande i att prata med en förhandlare?
Ja, men det skulle jag nog vilja säga, att många faktiskt inte kände sig lyssnade på. Det tror jag inte bara rör tyvärr de som vi möter heller, utan många i vårt samhälle känner nog så att man inte alltid blir faktiskt sedd, hörd och bekräftad. Men det är också viktigt att få känna att man... Men på något vis, det behöver inte vara så att de ska få rätt, men någon måste åtminstone tro på det de säger. Och vi kan resonera tillsammans kring det där också, att vi behöver inte hålla med av det de säger eller gör, men vi måste visa empati och förstå deras situation.
Ja, i och med det då, att man sköt in gas där, så måste man ju förr eller senare ta sig in. Och det vet jag att det beslutet togs efter ett tag också. Och då är det ju en så kallad inbrytningsstyrka som ska ta sig in. Och de skulle gå in via entrédörren då. Det här är gammal villa kan man säga. Modell ute i skärgården. Lite sådär, ska man säga. Som en liten fiskeby liksom. Hur som helst, när inbrytningsstyrkan skulle ta sig in, då ser de ganska snart att han har lagt sig ovanför hallen. Innanför entrédörren så var det en trappa rakt upp från hallen. Där uppe låg han bakom ett trappräcke, ett spjälat trappräcke. Vilket gjorde att de kunde inte gå in där. Så insatschefen kommer runt till mig och frågar, skulle du kunna ta dig in via din sida, via ett fönster. Och jag kommer inte riktigt ihåg om det var ett missförstånd eller så, men jag tog mig i alla fall in på nedervåningen först. Jag slog en ruta och öppnade fönster och klättrade in där. Men ganska snart när jag kom in i huset så fick jag information i radion då, i örat att han var på övervåningen. Så jag sökte egentligen inte igenom nedervåningen i någon större utsträckning, utan jag bara gick igenom där och ut för att sen få frågan om jag kunde gå göra samma moment fast på övervåningen då. Jag hade en MP5 över axeln hängandes. Jag hade skyddsmask och där någonstans var jag tvungen också att dra min pistol då, eftersom det var för trångt att ha MP5 då, som är ett mindre automatvapen. När jag kommer in i rummet innanför fönstret så är det ett medelstort rum, kanske 15 kvadrat. Men jag kunde se ganska snart att det fanns två ingångar in i det rummet. Så den ena ingången då, eller utgången för min del, så var ute i hallen. Och där förstod jag ju att det var hallen där han låg. Och det kollade jag ju ganska snart. Att liksom direkt när jag kom in genom fönstret så försökte jag orientera mig. Jag kände på material i väggarna, kände lite sådär hur vad det var för material. Och det var ju så här gammal masonit. Alltså väldigt, inget skydd överhuvudtaget. Jag kikade lite snabbt ut i hallen, såg att han var uppskattningsvis 5-6 meter bort. Och plus då så kikade jag igenom den här passagen också. Så där var det ju direkt ett dilemma då, att jag hade 90 grader från mitt rum där han, om det skulle bli så, kunde komma från två håll.
Är ni inte uniformerade när ni kommer, eller?
Nej.
Nej.
Vi är civilklädda.
kanske också en poäng i att man, om det är en så här laddad situation och det kanske är mycket poliser i uniformer och sånt, och så kommer någon civilklädd, att det också kan vara lite tröstande.
Ja, men absolut. Och det är ju olika. En del gillar ju poliser, en del gör ju inte det. Så ibland kan det skapa trygghet. Vi är väldigt tydliga med att vi är poliser, men såklart att det känns mer personligt när vi kanske är civilklädda.
Och sen tänker jag på en annan sak, eller jag vet inte om det, men det liknar kanske lite en sån situation. Jag är ju psykiatriker, och när man ibland när man gick nattjourer på sjukhuset, så ringde de ofta på psyk när någon blir aggressiv eller när det blir väldigt en laddad situation. Så ringer de till psyk då, för då tycker man att aggressivitet och våld, det hör ihop med psykiatrin då. Och då när man liksom går i kulverten, går den här korridoren bort till den här händelsen, så hinner man ju själv lugna ner. Alltså man kommer ju från ett lugnt ställe där man vet, man hinner tänka igenom situationen. Så kommer man in i en situation som är väldigt, väldigt laddad ofta. Och då bara att komma utifrån och inte vara mitt i smeten och sådär affekterad själv, gör ju någonting med hela situationen. Att det kan bli som att det liksom bara lägger sig ner, och plötsligt så kan man inleda en ny kontakt och man är liksom obefläckad. Jag tänker att lite samma den situationen, att det liknar lite.
Ja, men absolut. Det tror jag verkligen att det gör. Och det har ju oftast hänt en del innan vi kanske kommer på plats. Så det blir det ju. Och samtidigt så är det en av de här stora grejerna. Det är ju för att klara av den här situationen måste du ju hantera det själv. Så det gäller ju att även själv stressa ner och hitta sitt sätt att vara i en kanske komplicerad situation. Så det skulle jag väl säga är en av de viktigaste delarna. Att liksom hantera sig själv för att klara av situationen.
Och visst är det så att ni har ju liksom ingenting att göra med en pågående utredning, eller det de säger till er, det är ingenting som på något sätt påverkar en själva någon form av brottsutredning, va?
Nej, alltså vi är ju poliser, så skulle det vara saker som såklart är viktigt för en utredning, så måste ju vi i så fall förmedla det och ta upp det. Men det är väldigt sällan som vi kommer in på detaljer många gånger som rör själva utredningsdelar, utan det här handlar mycket mer om personen själv, hur den känner och mår och tycker om situationen, än att vi går in på detaljer i själva händelsen. Och då ska ju de ju vara på förhör helt enkelt när det är. Och det här är ju inget förhör, det är ett samtal.
Vad skulle du säga är den stora utmaningen under de här? Jag kan tänka mig att det finns många, men vad tänker du spontant?
Nej, men jag tror att utmaningen för mig, det är lite där. Dels att hantera sig själv, helt enkelt. Att, jag menar, det kan regna ute, det är kallt, det är liksom kanske någon som står med någon kniv, det kan vara barn inblandat och så här. Då måste man vara mentalt förberedd på det, man måste ha tränat i det, och så att man känner sig trygg i det man ska utföra, även om det liksom är en stressfull situation. Så det tänker jag är en stor utmaning. Och den andra utmaningen är att den här personen faktiskt ska vilja prata med mig. Så jag måste ju vara på ett sätt som den här personen tycker är okej. Och det måste jag ju försöka känna av i situationen hela tiden. För den största utmaningen vi har, det är ju att ha en kontakt. Har vi inte det, då har vi ju ingen möjlighet att ens försöka påverka situationen och personen. Och sen tycker jag en annan stor del inom polisen, det är ju det här som vi kallar för lägesbild. Att försöka förmedla till alla som är med i insatsen vilken uppfattning vi har om situationen. För någon står ju långt ifrån, och någon har bara fått lite information tidigt i början, och vi får information från själva personen här och nu. Slagningar som man kan göra innan på personen, och kanske samtal med en kompis eller förälder. Det är ju inte saker som, det hjälper oss, men det är inte saker som personen här och nu kanske tycker och tänker kring. Så att vi får ju direkt information, och att försöka förmedla den och faktiskt för oss analysera och tolka det. Så att man kan fatta bra beslut i ärendet. Det är inte så lätt. Det är en stor insats, så att alla ska kunna komma in med de inputsen, och att alla ska förstå och få samma lägesbild och jobba efter den.
Är det någonting som har förvånat dig någon gång under de här samtalen?
Ja, att det går så bra. Faktiskt. Det är inte egentligen förvånansvärt i sig när man väl kanske förstår hur människor fungerar och hur vi människor fungerar och så. Men det förvånar mig att det ändå är så pass bra att samtala. Att man faktiskt löser många situationer på det sättet, och det är ju fantastiskt.
Att det finns en liksom mottaglighet och att man kan nå fram. Liksom.
Ja. Mm.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag kommer inte ihåg exakt hur länge jag var där inne, men jag försökte ju när jag hade orienterat mig försöka tilltala honom då och säga att vi var från polisen och vi var där för att hjälpa honom. Och att han skulle lägga ifrån sig vapnet och gå ut via entrén så skulle vi hjälpa honom. Och att ingen skulle bli skadad och liksom, jag försökte bara, ja men vi är här för att hjälpa. Men vi hade väl blivit varse under kvällens gång där, eller insatsens gång, att han trodde att vi var någon, han var ju psykotisk och trodde att vi var någon liga som var där för att döda honom eller att vi jagade honom. Så under tiden jag är där upp och tilltalar honom så hör jag att han sakta börjar komma till medvetande. När man började mumla lite grann och jag hörde lite hasljud och det, då ska man veta, det är helt mörkt eller ganska dunkelt i alla fall där uppe. Och helt tyst också. Så att jag hör ju exakt vad som händer, liksom varenda litet ljud. Och ja, han börjar hasa. Jag hör att han gör någon vapenrörelse, att det klickar liksom som att han gör något med vapnet. Och sen hör jag ganska klart och tydligt efter att han har mumlat en stund att ja, nu ska jag åtminstone ta en av dem, säger han. Och då blir det ju puls för mig, såklart. Och då förstår jag att okej, nu är det konfrontation nära. Så jag går till den här vinkeln som är in mot, alltså ingången till toaletten från mitt rum. Så att jag ska kunna se genom till det andra rummet. Plus att jag också ska kunna se den dörren in från hallen in i det rummet där jag finns. Så det blir liksom en 90-graders position där. Och så ropar jag på radion, nu måste jag ha förstärkning här på något sätt. För att nu är det konfrontation. Och sen går allting väldigt fort. Jag hör hur han har rest sig upp. Tar ett par snabba steg genom hallen. Och han var, om jag inte missminner mig, i alla fall den information att han var någon militär officerare. Så han var ganska duktig på vapenhantering. Det märktes också när han gick in i rummet. Han hade vapnet i anläggning och visade väldigt lite av sig. Det var bara hans armvapen och huvudet som kikade in. Och så solfjädrade han av rummet med sitt vapen. Det vill säga han svepte av rummet för att se. Han visste ju inte var jag stod. Och jag stod ju precis i andra hörnet då, kan man säga. Så han var tvungen att göra en full solfjäde för att han skulle se mig. Och i det skedet innan han då riktade mot mig så skjuter jag med min pistol ett skott samtidigt som jag kastar mig igenom passagen, genom toaletten där. Och jag är helt, givet att jag hade känt på väggarna, det var bara tunna väggar, så känner jag liksom och förbereder mig på att hans hagelsvärm ska ta i sidan på min kropp och min väst. Jag kommer ihåg att jag tänkte också att nu dör jag innan jag sköter.
Nästa vecka kommer vi fortsätta prata med Ulrika och förhandling och diskutera lite olika situationer som kan uppstå. Och också höra lite om hur man kan tänka kring de här personerna som hamnar i de här situationerna där det blir så här väldigt krisigt.
Vi kommer också prata lite närmare om vilka typ av ärenden som är de vanligaste som förhandlarna åker på.
Men absolut inte rädd på något sätt, utan bara helt rationell egentligen. Och jag stannar upp på nästa hörn och kommer jag igenom den här toaletten, hamnar i samma situation egentligen, för jag vet inte om jag har träffat med mitt skott. Så jag stannar upp för att tänka att han kanske såg att jag smet in där och vänder och kommer och möter mig utifrån där han hade legat från början. Men jag stannar, lyssnar, det är helt tyst. Han kan ju också komma efter mig. Men jag kommer ihåg att jag tänkte att jag måste behålla initiativet så att det inte... Så jag fortsätter varvet runt. Och då ser jag hans fötter som sticker ut från det rummet där jag nyss hade varit och där han gick in. Och då springer jag direkt fram och säkrar upp honom. Och då ser jag en stor svart pärl runt hans huvud egentligen. Och då ropar jag direkt på radion. Jag måste upp folk, måste ambulans hit, sjukvårdspersonal och så vidare. Och sen är ju min grupp uppe på sekundrör. Och varav en tar bort mig därifrån. Så vi går tillsammans ner till kustbevakningsbåt. Och de andra tar hand om situationen där uppe då, så att säga. Så jag hade träffat honom i huvudet med mitt skott.
I nästa veckas avsnitt fortsätter vi att höra den här historien. Och hur den kommer att påverka polisens sätt att arbeta på.